I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag, och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma.
Hej och välkommen till avsnitt 76 av podcasten Sorgsnack. Idag har jag besök av Rita Wikström från Trygga Samtal som är både stressterapeut och anhörigterapeut som har gästat podden tidigare. Ni kunde höra henne i avsnitt 58 där hon berättade om hur det var att växa upp i ett dysfunktionellt hem med våld i nära relation. Som slutade på det värsta tänkbara sätt genom att hennes pappa dödade hennes mamma och sig själv. Men idag ska vi samtala om lite annat. Bland annat om relationer och stress och rädsla över att bli lämnad kopplat till olika sorters sorg.
Hej Lea, tack så jättemycket för att jag får vara här igen. Och det känns viktigt på riktigt, allt som vi har både pratat om och som vi ska prata om. Så att jag ser fram emot det här.
Ja, men så är det verkligen. Och det gör jag också. Ja, innan vi drog igång här inspelningen så pratade vi ju lite just om olika sorters sorg. Mm. Och som jag nämnde så är du både stressterapeut och anhörigterapeut. Och i ditt yrke så träffar du personer med olika bakgrunder och olika sorters sorger. Och
absolut.
Så.
Absolut.
Och det är just det här som vi var inne på och som jag tycker är så viktigt att prata om, och det finns mycket att lyfta i när det kommer till det, just med relationer och relationer även till med sorg som kan bli över relationer till levande personer också. Så det är ju inte bara dödsfall det handlar om. Nej, inte bara den sortens sorg som är viktigt att prata om, utan mycket annat också i livet.
För att det är ju ofta så att vi tänker, när vi tänker sorg så tänker vi kanske då dödsfall. Men att det finns ju mycket förlust av drömmar och sorg i relationer som inte fungerar. Eller där vi saknar någonting som kan påverka oss väldigt mycket. Och jag har förmånen att få vara med om fantastiska samtal och få höra mycket berättelser och kunna vara till stöd och hjälp. Och det är vanligare än vad man tror, att vi inte mår så bra i våra relationer, men att vi stannar kvar också.
Mm.
Utan att våga gå vidare eller ta steget, eller vi kan inte, eller så att det finns mycket dold sorg nästan, skulle jag säga, som vi biter ihop om.
Ja, men verkligen. Och jag själv känner ju igen lite det här. Och vi kom ju nästan fram till att, eller vi var inne på att det har ju mycket med rädsla att göra.
Absolut, absolut.
Men vad skulle du säga är det vanligaste som dina klienter kommer till dig med när det handlar om andra sortens sorg och förluster som inte har med dödsfall att göra?
Vanligaste är nog det att när man kommer till mig så är det ju någonting i nuet som skaver. Där vi känner att vi inte riktigt mår bra och vi inte trivs och kommer inte framåt. Eller känner bara inte oss nöjda. Och när vi sen börjar titta på det så är det ofta just att det är faktiskt rätt ofta att vi inte blir sedd och hörd i våra relationer. Att vi faktiskt inte är så lyckliga med den som vi lever med. Och att vi saknar just det här med att bli sedd och hörd.
Mm.
Att vi inte har en trygghet. Att vi inte riktigt har tillit i relationer. Men det behöver som sagt inte vara det som är det man söker för. Ibland är det det. Men det handlar ju ofta om liksom livsbalansen. Och i samtalen så går vi ju både bakåt och åt sidan. Och Men att det finns sorg och saknad bland det som är i livet. Det gör det absolut. Drömmar som inte har gått i uppfyllelse eller steg som man inte har kunnat ta. Begränsningar som gör att vi inte riktigt känner oss lyckliga i våra liv.
Mm. För man brukar ju också säga att sorg är ju allt det som inte blev.
Mm.
Alltså allt som inte blev som man hade tänkt sig. Och det innefattar ju väldigt mycket, eller kan innefatta väldigt mycket såklart. Men en sak som jag känner lite så här spontant som är värt att lyfta, som du och jag pratade lite om innan.
Mm.
När det uppstår otrohet.
Mm.
För det händer ju.
Det händer. Mm. Så den som tror att de är ensam, nej. Det är du inte.
Och det är ju en jättestor sorg såklart. Och inte lätt att ta sig igenom det.
Nej, och jag skulle säga att det är en bred sorg. Det kommer liksom att påverka en på väldigt många platåer. Olika vinklar om vad som händer. Antingen om du är den som är otrogen. Men framförallt då om du är den som blir bedragen.
Mm. Men okej, okay, om vi reder ut lite kanske begreppet då, otrohet.
Ja, den vad skulle enkla du... biten.
Ja, men precis. Om vi börjar i den änden. Ja, men vad är det som avgör då när det är otrohet?
Ja, vad är otrohet?
Ja.
Mm. Var går gränsen? Var går din gräns?
Ja,
det är
fråga.
Inte säkert. Det är inte säkert att min gräns går där din gräns går.
Nej.
Så att vi är ju alla olika och återigen, alla får leva sina liv som de gör och dra sina gränser där de drar. Så åtminstone jag vet inte vad som är rätt för dig. Min gräns är väldigt tydlig. Den är nästan i, nu kan ju inte jag styra någon annans tankar. Men för mig går den redan där. Om min man skulle börja tänka på en annan kvinna. Att på något sätt agera gentemot en annan person då. Och då blir det ju just det här. Ja, men var går den gränsen då? För att jag vet att du tänker på det här med sociala medier också. Och så, vad tänkte du där?
Ja, för i dagens samhälle som det ser ut och ja, med sociala medier så har det ju förändrats lite. Också vårt sätt kanske att tänka och se på vad är otrohet egentligen. Började redan när man började skriva till någon annan.
Och framförallt, lika bilderna.
Eller framförallt när det sker i smyg. Och varför ska man dölja det i så fall? Finns det någonting där? Så här, jag tror nu att det tyvärr är så lätt att vara otrogen idag.
Alltså, jag har ju några år på nacken, är ju inte född igår. Så jag har ju hunnit vara med om tiden då liksom telefonen satt fast i väggen och så vidare. Och när inte sociala medier fanns, det går inte att tänka på den tiden på samma sätt som idag. För att vi ser ju mycket mer. Det är så mycket mer som är tillgängligt.
Och så, det går så mycket fortare, allting.
Ja, och hux flux så har du varit inne på en sida som du gör i smyg. Och jag tycker där har du en poäng. På något sätt så går det ju en gräns där när du börjar dölja. För då är det ju inte, då vet du till och med själv att det inte är okej. Jag fick ett ord till mig här om veckan som jag inte ens visste fanns. Och det var mikrootrohet.
Just det.
Och det, jag blev liksom otroligt nyfiken på vad man tänkte kring det. Har du hört det?
Det har jag.
Jag är så gammal. Nej, men just att är det till och med det vi har börjat? Så att det finns en benämning för det. Som i min värld då kanske bara, nej, det är bara ren och skär otrohet.
Det är ingenting jag utövat, men jag känner till det, ja.
Ja, nej, så att, men i alla fall, vars de här gränserna går.
Men vad är mikrootrohet då? Kan du bara återge det lite snabbt?
Ja, alltså jag tror att det hade just att göra med väldigt mycket det här med sociala medier och det har nog uppkommit med det så att kopplingen var dit. Men jag tänkte att jag tycker medan du googlar så tänkte jag på just det där med att jag tror att de här reglerna, de ska ju sättas i en relation. Du och din partner är de som sätter upp reglerna för ert förhållande. Och då är spelreglerna tydliga. Och går man där då över era gemensamma gränser och regler, då tycker jag att det är otrohet.
Ja, och jag slog upp det här nu, mikrootrohet, bara för att vara på den säkra sidan.
Ja.
Och så här står det. Jo, det är till exempel när man skickar flörtiga emojis till en kollega eller någon annan. Kommentera på exet selfies på Instagram eller liknande. Alltså, det vill säga små svek som kanske inte riktigt kan kallas för otrohet. Eller? Ja. Det är ju det. Där har vi det, precis.
Eller?
Frågetecken. Det är ett beteende helt enkelt. Men det är ju lite så här, som du var inne på. Det är ju också okej, vad har vi i vårt förhållande för regler, vad har vi gjort upp med varandra, vad har vi sagt är okej och inte okej. Så det handlar också om mycket att kunna respektera varandra i det förhållandet man är i och veta varandras gränser.
Och där säger du någonting jätteviktigt och det är ju just det här med respekt. Så fort du beter dig respektlöst, mot din partner. Det är liksom, för då kommer vi ju in på det då. Vad händer med otrohet?
Man går ju över en gräns.
Ja.
Och det i sig skapar ju att tilliten tar skada.
Mm.
Om jag nu skulle sagt till min man till exempel att det här tycker inte jag okej, det här uppskattar jag inte.
Mm.
Och han skulle ändå göra det.
Mm.
Då är det ju ett svek.
Absolut. Absolut. För att ni har en överenskommelse. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt i relationer att man är öppen med det. Det här gillar inte jag. Här går min gräns. Det här känns inte bra för mig. För sen är det också det här att sen kan vi börja titta på det här med att ja, men varför behöver jag lajka kollegans?
Eller få extra bekräftelse.
Ja, varför har jag det beteendet? Vad är det hos mig som fattas? Vad är det i relationen i så fall som fattas? Men otrohet är ju alltid mitt val. Det är den som är otrogen som är otrogen. Men jag vill också säga det att det är... Dels så har du ju då sveket som gör skada. Men sen har du... Det blir en enorm smärta ur många perspektiv i en relation. Och vad man sen gör med den är också upp till alla par. Det är liksom upp till dig om du kan, vill förlåta, hittar verktyg och går vidare, tar hjälp. Men om man har ett beteende som upprepar sig till exempel då, så behöver man ju titta på det och ha andra verktyg för sitt hanterande av det.
Men skulle du säga då, om det nu är ett beteende som upprepar sig från den ena partner.
Yeah.
Skulle du då säga att vad är det bästa sättet att gå vidare efter det? Att den personen i sig söker kanske hjälp själv eller att man gör det som par?
Ja, alltså det är ju så här att om en partner är då otrogen och kanske vet av sig att man har varit det förr, men är nu i en relation och är otrogen. Det finns ju alltid anledningar och det är ju jättebra att komma fram till dem. Men sen gör man ju ett val och jag tror att man gör det för att man inte har något andra verktyg. Alltså det, så jag tycker att det är jätteviktigt att få hjälp antingen ensam eller i parterapi eller både och. Det liksom, vill man fortsätta i den relationen så krävs det nya verktyg. Annars kommer beteendet att bestå.
Mm.
För att om vi till exempel, det finns ju olika missbruk också. Det finns ju sexmissbruk. Det finns liksom, och tittar vi på det då.
Också. Alltså ett beroende av något slag som verkligen man behöver bearbeta.
Ja, och den startar ju, kickas ju igång då av någon anledning. Och den kommer, och liksom har du då inget verktyg att ta till så kommer du att fortsätta vara otrogen. Om du inte har något annat att välja när suget slår på. Så att jag tycker alltid man ska ta hjälp. Sen är det fortfarande alltid upp till partnerna om man vill försöka eller lämna. Men där kommer vi ju till sorgen. Förlusten av tilliten blir ju till en enorm sorg. Mm. Och den behöver bearbetas. Och det är svårt att veta hur lång tid det tar, om det går att förlåta. Och man behöver hjälp. För även om den relationen kanske inte går då att laga, så försvinner ju inte såren.
Nej.
Som smärtan eller som sorgen har skapat.
Nej, precis. Och det kommer alltid finnas en spricka där kanske då. Någonting som skaver och rädslan att det kanske kan ske igen. Och det har med att göra att förlust av tillit. Alltså tilliten har ju
absolut
tagit sig en törn.
Absolut. Och sen, jag vill också påpeka det att det är så mycket skuld och skam kopplat till otrohet. Så att genom att vi nu pratar om det så tror jag att vi också vill lyfta fram det och framförallt lyfta det så att det, vi tar bort lite skuld och skam. Vi tar upp ämnet också just för att det skapar otroligt mycket smärta och sorg. Mm. Även trauma i det. Men vi har också full förståelse för att saker och ting kan hända. Men sen också det här med att jag tror att det är många som skulle det hända mig så skulle jag göra si och så. Och sen när det väl händer så kanske man inte alls beter sig så som man trodde att man skulle göra. Så det finns inget rätt eller fel, utan det handlar om relationerna och vad man vill ha.
Och det går ju aldrig att säga i förväg innan hur man kommer att reagera egentligen. För det är ju som du säger, man vet inte.
Nej, och jag tror att det är väldigt många som säger att nej, men lämna han och, eller lämna henne och gå inte tillbaka. Och gör de det en gång så kommer de göra det. Det vet vi aldrig. Och det går inte att säga till den som har blivit bedragen att sluta älska hen. Utan, men det går inte att göra det ogjort. Så att alla par måste hitta sina sätt och lösa det. Men att man behöver hjälp, det tror jag absolut. På ett eller annat sätt.
Har du egen erfarenhet av det?
Inte vad jag vet.
Nej, inte, precis, inte vad du vet. Nej,
nej, jag har inte det. Sen har ju vi alla varit tonåringar. Så att det är liksom, alla är väl inte smart då. Men
nej.
Ja, men det, nej. Så att under tonårstiden så fick jag känna på svek. Och det var tufft och jag minns det ännu idag. För det var liksom min första stora kärlek. Och det är också bara ett tecken på att det känns när någon går bakom ryggen.
Oh, ja.
Du då?
Ja, men absolut. Det har jag. Allt för många gånger.
Ja. Det är också så att man glömmer det aldrig.
Nej, nej. Man tänker det sätter inte sina spår.
Ja, och just absolut. Det där. Men samtidigt så har nog alla på ett eller annat sätt någon gång känt av det, svek. Och nu går vi ju över lite grann på svek också. Det behöver inte alltid då vara otrohet.
Nej.
Utan när det blir det här med tillits. Det finns ju många typer av svek ändå.
Ja, men apropå det att jag själv har fått uppleva det. Nej, min man hade ju inte det lätt när vi träffades för första gången för ungefär 10 år sedan. För att jag hade precis kommit ur en annan relation och skilt mig dessutom. Mm. Så jag var ju inte alls egentligen intresserad av att gå in i en ny relation som nyskild. Och ja, nu var det jag som valde att ta ut skilsmässa, men det fanns ju en anledning till varför. En ganska bra sådan, om jag själv får säga det. Och innan dess så hade jag också varit med om min allra första förlovning. Då han var otrogen. Där var det otrohet.
Yeah.
I den här senare då, som jag nämnde nyss, där jag själv valde att skilja mig. Då var det våld i nära relation.
Precis.
Ja, så ja, men jag hade ett litet bagage med mig.
Där kommer du ju in på någonting som blir också då det som blir så himla avgörande i relationer. Och om vi är lyckliga eller inte lyckliga. För då kommer vi liksom in på det här med självkänslan. För svek, våld, otrohet, alla de här, de sätter ju spår i oss. Och det är ofta så att det är självkänslan som trycks ner. Och så går vi in i en ny relation med allt det bagaget. Framförallt om vi gör det för snabbt och utan att ha bearbetat och tagit hjälp och så vidare. Så då har vi med oss allt det där i färskt. Och som du säger, det var inte så lätt för han. Men han är kvar.
Han är kvar. Och det jag gjorde rätt, som jag ska säga, det var ju faktiskt just det här att jag var ju som en öppen bok.
Ja.
Och jag la alla korten på bordet och jag berättade allting. Så det var verkligen så här,
fantastiskt.
Okej, det här är min historia, det här har hänt, det här har jag varit med om ganska nyligen.
Ja.
Så här mår jag just nu, så att du vet. Och det tror jag nu var nyckeln till att just med alltså, kommunikation.
Ja.
Att våga prata, våga berätta.
Och att du vågade liksom visa dig sårbar för honom i det här nya, liksom att, för det är ju det vi ofta döljer, för vi tror inte att vi duger då, men det var ju ett fint exempel just att han stannade ju kvar, kanske just därför, för om du inte hade varit öppen och sårbar, då hade du kanske bitit ihop och låtsas vara någon du inte var.
Ja, nej, det hade jag inte lust och energi för heller. Det hade ju inte orkat hålla upp en fasad. Nej, men precis. Men det är ju ändå många som jag gjorde just det.
Ja, men absolut. Och det är också...
Och det förstår man, absolut.
Ja, och jag undrar om det inte också är lite så att när det har hänt något skit i relationer, att vi liksom då tycker att det är vårat fel någonstans. Och så går vi runt och bär på det. Och så går vi in i en ny. Och så försöker vi vara lite bättre igen. Och det blir luftslott. Vi blir ju inte ärliga. Men sen måste jag också säga att vi inte alltid heller vet hur vi är egentligen. Om vi aldrig riktigt har haft. För nu kommer vi in på mitt passionsområde då, liksom med uppväxt och anhörigdelen och det här, och hur vi då har vuxit upp och vad vi har fått för stöd och guidning från den tiden till att vi sen börjar gå in i relationer och med vilka vi är. Och då är det inte säkert att vi vet riktigt vilka vi är. Och då kanske vi tror att vi vill ha en sak, eller att vi tror att vi ska tåla vissa beteenden eller så. Det kan ibland, så är det så också i samtalen att det går, problematiken går väldigt långt bak i tiden, så att man får en förklaring där långt bak någonstans. Och jag vill också tillägga det att det handlar aldrig om att hitta någon skyldig i det förgångna, liksom i uppväxten eller så, utan det handlar alltid om att upplysa sig själv och få förståelse. Utan det kan ge en förklaring till varför vi beter oss på ett visst sätt. Och det kan vara jättenyttig information.
Absolut. Ja, vad tycker du som lyssnar på det här? Det får du jättegärna dela med dig av och kommentera tillsammans med det här avsnittet. Vart går din gräns och vad... Ja, vad har du varit med om?
Och vad har det satt för spår? Och vad har fungerat för dig att komma vidare? Det blir jag nyfiken på.
Ja. Jag med, så hör av igen. Och själv kan jag ju säga, för egen del så bottnar allting faktiskt i kommunikation. Och det är väl det ändå som har hjälpt mig framåt också. Att oavsett vad det har varit så har det ändå varit viktigt att just prata om det och sätta ord på det man känner och dela med sig av det till sin partner. För att det är ju svårt. Man kan aldrig veta vad någon annan tänker och känner och tycker och hur någon annan mår. Det går ju inte. Det måste vi hjälpas åt att upplysa varandra om.
Och, men om man har en partner som man känner inte lyssnar.
Ja, men då blir det ju inte, då är det ännu, det blir ännu ett moment att
titta på
verkligen. Ja. Vad är det som gör då att den här personen inte lyssnar, inte är mottaglig för?
Ja.
Och det kan ju, jag tror att det kan ha att göra ibland med att man har själv svårt just att gå in i det här känslomässiga.
Ja.
Som vi ändå innebär av att vara människa. För att vi går ju alla och bär på olika känslor. Men det är ju inte alla som vågar öppna den där dörren. Eller som vet hur man ska göra det. Ja, då kanske det blir ett sånt tillfälle då att men då behöver du enskilt först kolla på det här, ta tag i det och sen kan vi tillsammans ta vid efteråt. Där vi kan tillsammans som par då bearbeta det här och ta oss igenom det här. Men då är det viktigt att du har liksom gjort din del där du behöver först.
Precis, och just det här som du tar upp om kommunikation och just det här med relationer. Alltså den kombinationen är ju, ja, det finns ju. Jag tror att vi alla på något sätt förstår, eller de flesta, att kommunikation i relation är viktigt.
Mm.
Men är det enkelt?
Nej, absolut inte.
Och framförallt inte liksom när det då handlar om sårbarhet. Men att absolut, jag håller helt med om att inte prata är aldrig en långsiktig lösning.
Nej, det gör ju mer skada än nytta.
Ja, absolut. Och det löser ju aldrig någonting. Så att vi behöver prata. Sen är det ju också så att, precis som du säger, har vi då en partner som inte är intresserad av att prata eller vill prata med oss eller lyssna på oss, då behöver vi ju liksom titta på det. För att det är inte fel på dig som vill prata.
Mm.
Som känner att du vill dela med dig av någonting som är sårbart. Och liksom, så att det är ju den rätta vägen att gå. Men jag har faktiskt... Min man och jag, vi har hittat ett sätt att... För det kan ju vara väldigt överraskande ibland när vi får feeling och så helt plötsligt så öser jag ur mig någonting jättedjupt och sådär. Och han är kanske på någon helt annan
han
planet.
Han är inte beredd.
Nej. Och det kan liksom... Jag riskerar ju att bli bemött på lite... otillräckligt sätt om jag inte har gett en heads up. Så just det här med att säga att jag skulle vilja prata en stund, passa det nu eller liksom att ge lite heads up, det är faktiskt ett sånt bra relationellt tips. Just för att inte nödvändigtvis för din partners skull, men för din skull, så att du får uppmärksamheten. För att ofta går vi ju runt i vårat eget huvud och inte då...
Så att man får de bästa förutsättningarna för sig själv också.
Exakt. Ja, så att det och liksom ta tid för snacket och respektera varandras behov.
Ja.
Men sen kommer jag som ändå in på det där att, ja, men om man då är i en relation där man då inte känner sig sedd eller hörd eller lycklig, eller när ska man gå då?
Ja, när har man fått nog? När är det nog? Men det är också en sån grej som jag tänker att ja, det är svårt för det, men där måste man ju själv gå in och bara lite sätta ner foten och bestämma sig för att ja, här går min gräns.
Ja.
Jag har också en gräns och jag har ett värde som människa.
Och just där så är det faktiskt väldigt ofta så att ensamheten som det innebär, den är betydligt mycket jobbigare än den här ensamheten i en dysfunktionell relation.
Mm. Som ändå blir ens liksom trygghet, hur konstigt det än må låta, för att det är det man är van vid.
Ja, och man slipper vara ensam. För har man inte... Många känner ju så att har man ingen partner eller så är man inte viktig. Eller att man inte finns. För att man ensamheten är så jobbig. Vi vill inte vara ensam. Och för en del så är det... jättejobbigt och det är en enorm sorg att inte hitta den man vill hitta, det man söker. Det krävs mycket självkänsla och självförtroende och tycka om sig själv för att vara okej med ensamheten. Och det är inget konstigt att man inte vill det. Och det är inget konstigt att vi vill hitta någon att älska och bli älskad av, för det är vi alla värd.
Absolut.
Så att, nej,
och vi är ju flockdjur.
Ja.
Vi behöver varandra i alla möjliga situationer. Ja. Vi är inte gjorda för att klara oss själva. Egentligen, om man ska hårdra det så.
Ja.
Där behöver vi varandra som medmänniskor.
Ja. Och då tänkte jag sen, nu, vi pratade lite grann om det tidigare också innan vi började sända. Just det här med att sorg på sociala medier. Hur ska vi bemöta varann på sociala medier? När vi, och vilken typ av sorg ska vi lägga ut? Mm. Är allting okej att lägga ut? Och hur ska vi svara på de som är modiga och lägger ut om sin sorg? För det blir också, personligen så tycker jag att det svåra är att det blir ju i text. För jag är mycket bättre på att vara face to face, antingen digitalt, men framförallt så här.
Men verbalt, alltså att det blir en dialog, ja, mellan.
Precis, mm, i prat.
Ja.
Men i text.
Ja, för risken som finns i text är ju självklart att det kan vara lätt att misstolka.
Absolut.
På grund av hur man själv väljer kanske att läsa det. Alltså så som man, i vilken, med vilken känsla man går in och läser en text. Det kan ju skilja sig väldigt mycket. Mm.
För hur jag skriver och hur du läser det, mm, är ju två helt skilda saker.
Ja.
Så har du någon tanke där? Eller har du någon erfarenhet av att du har skrivit någonting? Och vad har funkat bra och vad har fungerat sämre?
Jag kan säga så här att det skadar aldrig att vara övertydlig. Hellre att man typ dumförklarar sig själv genom att vara övertydlig.
Yeah.
För att budskapet ska nå fram på rätt sätt. Alltså att mottagaren ska ta det på rätt sätt.
Mm.
Så som jag vill. För att det är så lätt att misstolka. Men ja, var övertydlig och ställ gärna följdfrågor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När det kommer till sociala medier så tänker jag att för min egen del så är det ju där de flesta mötena sker.
Idag, ja.
Ja.
Ja,
gud. Och oavsett om det är någon som har raser som vill gästa podden eller om, mm, det är någon som har raser med frågor om programmet för sorgbearbetning eller vill dela med sig av sin historia eller vill ha hjälp, samtalsstöd eller annat, så är det ju via sociala medier,
mm,
Facebook eller Instagram och ibland mail. Ja, ibland ringer ju upp personen också just för att man ska kunna få en annan sorts kontakt med varandra,
mm,
som kan också vara viktigt just för att, ja men till exempel om jag ska ha någon med i podden.
Just det.
Det blir ett annat sätt att bemöta varandra på.
Absolut.
Och, det, och underlätta ganska mycket, självklart.
Ja, jag sitter också och tänker på det att jag har också fantastiska klienter och följare som liksom skriver på DM så här. Och det min rädsla är alltid att jag inte ska bli förstådd, mm, när jag skriver tillbaka. Så att jag går oftast inte så jättedjupt. Och det, även om jag skulle vilja fråga mer så känner jag att jag inte skriver så mycket. Just för att det finns en enorm risk att det misstolkas.
Mm.
Och att jag verkligen bara vill personens bästa, men jag har ju ingen aning Så att,
ja, men det är ju en liten risk man tar varje gång,
absolut,
självklart.
Absolut. Mm. Och samtidigt så har jag också ibland skrivit det att alla är jättevälkomna att boka en kostnadsfri konsultationssamtal med mig. För då får vi liksom prata en halvtimme gratis så, utifall att det är någonting man vill ha hjälp med. Så att det är alltid bättre att prata än att skriva. Men sen tänker jag på det här med att när någon är modig och skriver om sina sorger eller så. Det var ett annat ord som jag också har kommit i kontakt med som har blivit en favorit. Och det är det här med att snälltolka.
Ja, det är viktigt.
Inte vara dömande.
Mm.
Varken mot sig själv eller då andra. Att snälltolka både sina egna känslor och men också andras. Och det handlar ju om att ha lite mer omtanke och generositet istället för dömande. Inte vara så hård i kommentarerna eller i frågasättningarna. Och jag tror att det var också i det här
gift vid första ögonkastet.
Precis, jag tror att det är där det här med snälltolka dök upp för mig för första gången. Så att i relationer också, när du då har en partner som kommer till dig och inte förvarnar om att någonting kommer, tänk snälltolka. Mm. Liksom, döm inte, hugg inte. Utan, nej, så att den gillar jag. Snälltolka.
Jag håller med om.
Både i skrift och tal.
Och framförallt när vi hänger ute på sociala medier.
Ja.
Jätteviktigt.
Ja.
Apropå sociala medier. Jag gjorde ju ett livepodd just om sorg på sociala medier.
Mm.
Men just det här, hur öppna vi är på sociala medier om det vi har varit med om. Och hur vi bemöter varandra. Vad får vi för respons och hur det kan hjälpa någon. För det är många idag som väljer att dela med sig av sin resa.
Yeah.
Och oavsett vad det handlar om det är någon som kämpar mot någon sjukdom eller någon som har förlorat någon, ja, eller går igenom en skilsmässa, separation eller någonting annat.
Yeah.
Och det gör vi just för att vi dels vill få det här med igenkänning, vi behöver veta, vi inte är ensamma om det här, och vi vill gärna att kanske också för att underlätta för oss själva. Okej, men nu öppnar jag upp om det här. Delar med mig så kan alla läsa. Så slipper jag kanske sitta och ringa runt till 20 personer och berätta samma sak. Ja, men lite så. Det är väl lite olika varför man gör det.
Och vi kanske inte har 20 personer att ringa till.
Nej, vi kanske bara har våra följare eller vad
precis,
nu det är.
Precis.
Och det är också en sån sak med hur viktigt det har blivit. Alltså sociala medier har ändå kommit att betyda väldigt mycket.
Mm.
Och gjort, skulle jag säga, vad jag har sett. Sen jag startade mitt konto för, vad blir det nu, 4 år sedan.
Mm.
Alltså vilken utveckling det har blivit.
Yeah.
I att våga prata om svåra saker.
Ja, absolut. Och det behovet har nog alltid funnits. Men jag tycker att idag så har vi ju...
Det känns fint att vi vågar mer och mer.
Ja, för det finns så mycket oro i nutid. Och som också skapar, och det händer så mycket i nutid i den här världen. Och så att vi behöver nå ut. Så att jag tycker verkligen att det är någonting positivt i det. Att vi kan hitta stöd och hjälp. Och sen tror jag inte att det är enbart där vi ska vara. Men att det finns ju ingenting, eller finns det någonting dåligt i att hitta en sorggrupp på Instagram?
Nej,
alltså det känns ju inte så. Ni får höra av er i så fall.
För mig var det en räddning.
Ja.
Alltså att hitta sådana här slutna grupper på Facebook framförallt då.
Och det är just det där med, som du var inne på, att vi är flockdjur och vi behöver liksom gruppens stöd. När livet händer. Och framförallt när de tuffa sidorna av livet händer. Så att Nej, jag tycker gemenskapen som man ändå kan få. Och sen kan ju det leda då till även vänskap.
Oh, absolut.
Så att, nej, det är mera sånt.
Men hur har det varit för dig apropå det? Hur har det sett ut för dig när du startade ditt konto på Instagram och ditt företag Trygga Samtal? För du är ju ändå väldigt aktiv på Instagram. Och,
så det märks att jag älskar mitt jobb.
Ja, det är positivt.
Mitt företag.
Är det klart? Ja. Nej, men jag tänker just det här hur det har varit för dig. Mm. Vad har du fått för respons?
För mig var det för det första det var en självklarhet att jag skulle starta ett Instagram-konto. Och jag tycker om att vara där och det passar mig.
Det är rätt målgrupp.
Ja, ja, och det är rätt i tid. Och sen vill jag ju göra massa annat också naturligtvis. Men att synas och finnas där och dela med mig av mina tankar och allt som jag lägger ut där är liksom mina tankar och funderingar. Det är helt fantastiskt att ha fått en massa följare och jag tror att jag gör gott. Jag vill ju vara till stöd och jag vill just ta upp de tuffa sakerna. Och just det här med, jag menar både du och jag har våra erfarenheter som tyvärr många andra också har. Men har inga forum nödvändigtvis för det alltid. Och jag vill att man ska veta. Hos mig kan man prata om de tuffa sakerna. Och jag sa det bara igår till en klient att jag backar inte. Du får berätta vilka hemskheter du vill, jag är kvar. För jag vet hur livet kan vara. Så att för mig är det viktigt. Sen kan jag känna ibland så där att oj, hur mörkt kan jag skriva?
Ja, men det kan vara ett dilemma ibland.
Ja, det blir faktiskt det. För jag vill ju inte att någon ska må dåligt av det jag skriver. Men livet ser inte alltid så kul ut. Och jag är inte ensam om dem. Så jag vet ju att de som har till exempel mist föräldrar eller syskon till självmord eller mord eller dråp eller var ska de vända sig? Så att jag vill ju på ett sätt synas men måste ändå censurera mig ibland. Allt mörkt kan man kanske inte alltid. Men då vet man ju vart man kan vända sig.
Ja.
Jag är ju mitt företag. Så att det jag lägger ut där är jag. För att jag har också bestämt mig för att mitt företag ska vara så. Det är inte en... Självklart har jag en etisk roll så. Men alltså det är ändå... Det ska vara på riktigt. Rakt och ärligt.
Autentisk.
Det var ordet. Tack. Ja.
Ja, och det finns ju som sagt så... himla mycket som vi egentligen hade kunnat ta upp så, men ja, vi kan inte sitta här i hur många timmar som helst.
Nej.
Men det finns mycket viktigt att beröra och lyfta.
Absolut. Så, och det är just ja. Det här med att som du nämnde, du har stressen, du har liksom det här med livsbalanser, hur mycket sorgen kan skapa då stress när man. Ja, så det är en cliffhanger då.
Mm. Vi återkommer med en del 3, tänkte jag säga.
Ja,
men
precis.
Du får helt enkelt komma tillbaka till podden.
Yay!
Vi får lite sån stående, vad säger man? En
återkommande
gäst. Mm. Återkommande expert inom ämnet. Nej, men... Tack Rita för att du ville dela med dig. Och tack till dig som har lyssnat. Och hör gärna av dig med dina synpunkter om dagens avsnitt. Och även om du själv har en historia som du vill dela med dig av. Så mejla gärna till sorgsnackpodcast@gmail.com. Eller så kan du nå mig via Facebook och Instagram. Och där heter jag Sorgconsulting och Sorgsnack självklart. Så du hittar mig på de båda konton. Tack och ha det så fint. Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.